Maten är klar! Och jag tänker liksom just det där, ett färdigt dukat bord, maten är klar. Och det här med måltiden och det här med festen, det är oerhört centralt begrepp i både Gamla testamentets texter och i Nya testamentets texter i Bibeln. Där så kommer man tillbaka till det här gång på gång på gång. Och det blir extra tydligt i Jesu liv. Och jag tänker så här, vad innebär det? Att det här är så centralt i Bibeln. Med måltiden och bordet och festen. Och i samband med att Jesus gick in i påskfirandet. Och jag tänker om du finns här som inte liksom är van att gå i kyrkan. Eller inte är så van att läsa Bibeln. Så kulminerar ju hela Jesus berättelsen. Som berättas av fyra olika berättare som kallas för evangelierna som finns i början av Nya testamentet. Vi har Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Och alla de här fyra berättarna, de lägger en oerhört stor vikt på de här sista veckorna. Det som händer då i Jesu liv. Och det är liksom när Jesus går in i den judiska påskhögtiden. Han dör och så småningom så uppstår Jesus ifrån de döda. Och så ägnar de här berättarna, Matteus, Markus, Lukas och Johannes, väldigt mycket tid till just det som händer då. Och när Jesus liksom går in i den här påskhögtiden, då sker ett skifte i trons värld. Ett skifte som jag tänker vi inte får missa. För sen den påskveckan, alltså i Jerusalem ungefär år 30 efter Kristus, så är liksom själva centrum kring all kristen aktivitet ett bord. Det allra heligaste är inte längre ett tempel dit endast överste prästen får gå in. Utan det allra heligaste, det är ett bord. Och till det här bordet som är dukat så är alla inbjudna. Och jag tänkte att jag skulle förklara lite vad jag menar. Som jag sa så verkar det som att fester och banketter är något sorts favorittema i bibeltexterna. Och de används ofta som språk när man liksom vill beskriva Guds verkligheter. Alltså det är Guds rike, Guds löften och vad Gud vill med den här världen och vad Gud vill med våra liv. När man ska beskriva det så använder man väldigt ofta fest och bankett. Det beskrivs liksom inte som någon liten torftig, liksom fattig historia liksom, i den meningen att Gud skulle vara återhållsam eller att Gud skulle vara snål. Utan när man pratar om Guds rike och det Gud vill, ja, men då beskriver man det som ett stort kalas. Det beskrivs med fest. Det beskrivs med massvis av mat, vin, människor, vänner som är där. Och så i de här termerna så beskriver man Guds rike. Och när Jesus inte talar om fester och måltider, ja, men då sitter han ju själv vid något bord någonstans och äter med folk. Jag vet inte om ni har lagt märke till det där, ni som är vana bibelläsare, att Jesus han äter väldigt mycket eller talar om fest och mat väldigt mycket. Och bara i Lukas evangeliet så finns det runt 30-40 referenser till att äta, dricka och sitta vid ett bord. Det är väldigt mycket. Så det verkar som att Jesus är helt upptagen med den här frågan om just mat, måltider och middagsbord. Och och liksom när han ska gestalta det här Gudsriket som han har kommit för att förverkliga, ja men då gör han det ofta, påfallande ofta, genom att sätta sig vid ett bord. Och det han dessutom gör, det är att han sätter sig till bords med människor som andra skulle döma ut. Han äter med syndarna. Han äter med de utstötta och med de undantagna. Och det här sker ju också i en kultur där bordsgemenskapen handlar om helighet och renhet. Det är liksom en sorts identitetsmarkör som visar vem jag är som människa, beroende på vilka jag umgås med, vilka jag äter med. Det säger någonting om mig i den här kulturen. Så det var väldigt viktigt. Vem umgicks man med? Vem åt man tillsammans med? Så det Jesus gör när han äter med syndare och utstötta, det är jätteanmärkningsvärt och uppseendeväckande i den här kulturen. Därför att i den här hederskulturen, skulle man kunna kalla den för, så rör man sig inte i vilka kretsar som helst. Det är väldigt viktigt med vem man är och vem man inte är med. Och en av de mest centrala texterna för att beskriva det här hittar vi i Lukas evangeliet. Så har ni med biblar eller har bibelappen, så häng med. Lukas evangeliet kapitel 15. Och de första två verserna, 1-2. Där står det så här. Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariseerna och de skriftlärda förargade sig och sa: den mannen umgås med syndare och äter med dem. Alltså det är väldigt provocerande för de skriftlärda och fariseerna. Och när de liksom kritiserar Jesus för vilka han käkar med, så verkar det som att Jesus ger dem rätt. Det verkar som att han säger: ja, ni har rätt. Jag äter med syndare. Jag är syndarens vän. Och för fariseerna och de skriftlärda så är ju det här ordet ett skällsord. När de säger: ja, men du är ju syndarens vän. Alltså det är ett skällsord för dem. Och Jesus säger: yes, det stämmer. Så är det. Därför att för Jesus så är ju bordet själva vägen till räddning för de här syndarna. Bordet som gemenskap. Och en gemenskap som är öppen, välkomnande. Det är liksom som att Jesus centrerar räddningen som han har kommit för att presentera för mänskligheten, inte till ett tempel, utan till ett bord. Och lägg gärna märke till det som händer under Jesus sista vecka, den här dramatiska påskveckan. När han går in i templet och han välter omkull liksom växelkontorens bord som de har ställt upp där i templet. Och istället så dukar han ett festbord som inte får vara i templet. Missa inte den detaljen. Därför att det finns en stark poäng i det. Före Jesu tid så var den judiska tanken om helighet att heligheten, alltså renheten, rör sig i någon sorts liksom så här koncentriska cirklar. Ni vet, det går inåt så här. Att ju närmare det allra heligaste man kom i templet, desto färre fick vara med. Alltså vi har Israels land. Det var liksom Guds land i världen. Först så har du hela världen och så smalnar vi liksom ner det till Israels land. Och det är ett väldigt litet land, ungefär lika stort som Småland. Och i Israel så finns den heliga staden Jerusalem. Och i Jerusalem finns det heliga templet. Och i templet så fanns ökande nivåer av helighet. Och med den här ökningen också en allt större begränsning om vilka som fick vara med. Som jag sa innan, ju närmare man kom det heligaste, ju färre blev det. Det fanns en gård i templet som var till bara för judar. Där hedningar, alltså icke-judar, var förbjudna att vistas i. Det fanns en gård endast för män, där kvinnorna var förbjudna att vistas. Det fanns en för endast präster, där lekmännen inte fick vara. Och längst in så fanns det allra heligaste, dit endast överste prästen fick gå. Och han fick bara gå dit en gång om året. Är ni med liksom på den bilden? Att templet blir i en mening något exkluderande. Därför att här får inte vem som helst vara med. Heligheten, det var något som skulle skyddas liksom från det smutsiga. Och nu får ni vara med. Därför att när Jesus kommer, då ändras allt det där. Det är som att den här rörelsen som går inåt vänder och så går den åt andra hållet i och med Jesus. I judendomen så finns det ett begrepp som heter kosher. Jag vet inte hur man uttalar det, kosher. Och det här används om mat, det används om föremål som är liksom godkända. Är det kosher, då är det rent och det är godkänt. Man kan liksom komma i kontakt med den mat och de föremål som är kosher utan att bli oren. Däremot så finns det en massa annat som gör människan oren i judendomen. Och det var liksom som att den här heligheten inte tålde det orena och man liksom behövde skydda det heliga och se till att och liksom gränsade mot det som var oheligt för att inte det heliga skulle bli nedsmittat. Hänger ni med på bilden? Och när Jesus kommer så vänder han som sagt på det här. Hela den här korsertanken i judendomen. När de människor som kallas för orena rör vid Jesus, då blir inte Jesus oren. Utan det blir tvärtom. Att de orena blir botade och renade. Hänger ni med liksom på rörelsen? Jesus, han behöver inte gå runt och vara ängslig eller förtvivlad. Och tänka, åh, ingen får röra mig för då blir jag ohelig. Liksom. Då smutsas jag ner. Utan han liksom kommer ju med något helt annat. Han verkar väldigt avspänd när man läser om Jesus och hans liv. När han rör sig bland människor. Därför att han kommer med ett annat sätt. När Jesus kommer så blir det liksom att istället för att sätta det här orena i karantän. Så tänker Jesus att det som är orent behöver komma i så mycket kontakt med heligheten som det bara kan. Därför att heligheten i sig kommer liksom att koda om det orena. Och liksom färga av sig på det orena. Så när Jesus vandrar på jorden så får därför de kantstötta, de utstötta, de misstänkliggjorda tillträde till det allra heligaste. Nämligen matbordet där Jesus sitter. Det är som att Gud väljer en annan väg i och med Jesus. Och den har mycket mer att göra med tillgänglighet än otillgänglighet att göra. Den har mycket mer med inklusivitet än exklusivitet att göra. Och i många kulturer så är ju själva begreppet familj, när man liksom ska definiera det, då säger man att de som äter tillsammans. Och det är ju liksom det som är grejen. När Jesus ställer ett bord mitt i världshistorien och säger välkommen hit så är det liksom ett uttryck för, alltså det handlar ju inte egentligen om maten i sig utan det är ett uttryck för att han söker varenda människas gemenskap och att han liksom inte straffar ut någon enda av oss. Det Jesus gör, det är att han byter ut templet som definieras av sina gränser mot ett bord. Han liksom placerar det här bordet i världshistorien och så är han beredd att dela måltidens gemenskap med vem som helst som vill. Och till och med så är det nästan så när vi läser om Jesu liv att nästan helst, verkar det som, så vill han dela den här måltiden med de kantstötta. De som hela tiden bär på en gnagande känsla och tanke om att de inte platsar. Alltså han verkar ju särskilt förtjust i dem. För massa år sedan när jag och min man bodde i Sundsvall så skulle det vara en så här missionskonferens i pingstförsamlingen som vi var med i då. Och så skulle det komma en kvinna ifrån Mauretanien. Hon och hennes man var ledare för den underjordiska församlingen i det landet. Och hon skulle komma vara huvudtalare på den här konferensen. Men grejen var att den här kvinnan, hon var också presidentkandidat i landet. Och så säger de som ansvarar för den här missionskonferensen, ja men Erika, du kan ju lite franska, hon får bo hemma hos er. Och jag och Mattias kände lite så här, en presidentkandidat ska bo i våran lilla lägenhet. Och vi skjutsade henne fram och tillbaka till där konferensen var. Och en gång när vi skulle åka hem sent på kvällen så sitter hon där i våran bil och helt plötsligt så säger hon så här, jag måste ha någon schampo till mitt hår, säger hon. Det är så här, krulligt afrohår. Och jag tänkte så här, vilket typ av schampo. Men jag kan ta vad som helst. Och vi åker till någon ICA-affär som är öppet någonstans och in med henne liksom. Handlar det där schampot och så in i bilen igen och vi åker hem. Hon sover i vårat gästrum sådär. Och på morgonen då går vi upp och så gör vi ordning någon havregrynsgröt och ställer fram någon macka liksom i vårt enkla kök. Och så kommer Fatma, heter hon, in i vårat kök med någon form av morgonrock på sig. Och så sätter hon sig där vid vårt köksbord och äter liksom havregrynsgröt tillsammans med oss. Den här presidentkandidaten. Och på något sätt så blev det lite så här, jag kommer ihåg att jag tänkte det var en ganska märklig situation. Och man tyckte att det där var lite nervöst. Hur ska vi ta hand om henne? Hur ska vi bete oss med henne? Hur ska vi vara med henne liksom? För någonstans så blev ju lite det här, den kända personen, lite upphöjda, skulle kanske bli landets president liksom. Helt plötsligt så sitter ju hon i vårat kök och äter havregrynsgröt med mig och Mattias i en liten lägenhet i Sundsvall. Och jag tänker att det är lite där som händer när Jesus kommer. Alltså vi äter helt plötsligt ihop. Att så mycket överbrygger han den här distansen och så blir det någonting annat. Alltså tänk dig den känslan. Jag tänker att den är helt overklig. Alltså hur kan någonting bli mer heligt än att man sitter och doppar bröd i samma skål som Gud själv? Så tillgängliggör han sig. Han överbryggar alla distanser. Och när Jesus den här sista kvällen tillsammans med lärjungarna introducerar nattvarden, alltså bordets gemenskap, så säger han att han inte ska dricka vin med dem förrän den dag då jag dricker det nya vinet med er i min faders rike. Och ni som är lite vana bibelläsare, ni känner igen det här. När han introducerar nattvarden, det är skärtorsdag kväll i påskveckan. Och så säger han att jag kommer inte dricka det här vinet igen förrän min faders rike kommer. Och så skickar han ut lärjungarna ut i världen med att de ska fortsätta att dela den här måltiden som vi ska göra om en liten stund här idag. Men lyssna lite vad som står sen. Efter Jesu död och uppståndelse, då verkar det ju som att han är väldigt ivrig att göra precis det där. Att äta och dricka med lärjungarna. Han är ju där hela tiden igen och bjuder på fiskar och bröd och äter tillsammans med dem. Och Petrus, en av lärjungarna, han beskriver det så här. Då kan vi läsa ifrån Apostlagärningarna, det 10:e kapitlet. Apostlagärningarna kommer efter evangelierna. Och det är en väldigt intressant text. Därför att det här är första gången som evangeliet om Jesus når människor som är av icke-judisk börd. Och det har liksom med det här att göra att lärjungarna, att Jesu efterföljare, de har ju liksom upptäckt att evangeliet om Jesus korsar de här gränserna som fanns tidigare. Om att Guds rike inte är så exklusivt som de hade trott, utan det gäller ju icke-judar också. Och i Apostlagärningarna 10:e kapitel vers 39 och framåt så kommer vi in när liksom Petrus säger någonting efter att han har fått berättat om Jesus för Cornelius och hans hus. Då säger Petrus så här: vi kan vittna om allt han gjorde både på den judeiska landsbygden och i Jerusalem. Honom hängde de upp på en träpåle och dödade. Men Gud uppväckte honom på tredje dagen och lät honom visa sig. Inte för hela folket, utan för vittnen som Gud i förväg hade utvalt. Och lyssna nu. Nämligen för oss som åt och drack med honom efter hans uppståndelse från de döda. Alltså jag tänker att efter att Jesus har uppstått, då skulle man ju kunna tro att Jesus bestämmer sig för att ja, men då åker jag till Jerusalem och visar mig för de pampiga personerna att jag lever, jag har uppstått igen. Eller att han skulle visa sig för vakterna som hade vaktat den stängda graven, att han skulle visa sig för dem och sagt: se, jag lever. Men det gör inte Jesus. Han besöker inte filosoferna i Aten. Utan det han gör är att han söker upp sina vänner och så äter han igen tillsammans med dem. Va? Vad gör han? Vad är det Jesus vill ha sagt? Vad är det där? Jo, men jag tänker att det är en stilla och viktiga början på en världsrevolution. Återigen, det Gud ställer ett bord i världens mitt och säger: välkommen, maten är klar, det är dukat, varsågoda och slå er ner. Det är där Jesus gör. Han går inte och visar sig i templet, utan han visar sig vid ett matbord. Det allra heligaste finns inte längre i templet, utan i det mest vardagliga man kan tänka sig. Jo, men när familjen käkar middag ihop. Och avslutningsvis, tänk om vi kunde se på oss själva på det här sättet. Vi som är församling är det här bordet som Gud har ställt i världshistorien. Av ätande och gemenskap och behövande av varandra. Vi är det här matbordet som Jesus har ställt mitt i världen. Templet är ju omgärdat liksom av regler och system. Det är exklusivt, det är utestängande. Medan bordet däremot är inklusivt och generöst. Templet definieras av sina gränser. Bordet definieras av att Jesus själv sitter där. Templet är liksom präglat av renhetslagar och koder som stänger ut det orena. Bordet är som en välkomstfest som firar att syndarna har återvänt. Och den här texten som vi läste i början om att fariseerna var så arga på Jesus därför att han äter och dricker med syndare. Den texten mynnar ut i att Jesus berättar tre liknelser. Ni vet de här tre klassikerna. Det förlorade fåret. Det förlorade myntet. Och den förlorade sonen. Och alla tre berättelser slutar med kalas. Med fest. Och sonen som har liksom sölat ner sig bland grisarna Och det finns inget mer dramatiskt och drastiskt bild för de judiska åhörarna än att han är så oren som man bara kan bli. Han är välkommen till bordet. Han har förskingrat allt. Han har liksom förfuskat allt. Han har liksom gjort allt fel man kan göra och brytit alla förtroenden som finns. Han är liksom fullständigt vilsen, tänker jag, och fullständigt borta. Helt nersalad, totalt utklassad. Och när han kommer hem så rusar fadern honom till mötes. Och det är ju det som är grejen med Jesus. Bordet, det är som att Gud säger, dra fram en stol. Det finns plats för dig med. Och istället för en religiositet som stämplar de utomstående som orena och utklassade, så ställer Jesus det här bordet i historien mitt i församlingen och säger, kom och sitt med oss. I templet så bevarades heligheten genom att man stängde ute icke-judar, kvinnor, orena, med mera. Och till sist i templet så är ju bara en enda som duger i det allra heligaste en gång om året. Men vid bordet är det tvärtom. Där bevaras heligheten genom att vi inkluderar. Vi tar helt enkelt emot dem som Jesus har gjort rum för. Och vi ska fira nattvard tillsammans. Och vår önskan är att vi skulle få gestalta det där. Vi brukar ju säga när vi firar nattvard att alla som vill ha med Jesus att göra är välkomna. Och jag tror att det är det som är grejen. Vill du, så får du. Han kommer inte att straffa ut dig. Han kommer inte att rynka på näsan för dig. Han kommer inte att backa, utan han kommer att välkomna dig in i gemenskapen. Välkommen hem. Maten är klar.